Är Kristus kyrkornas liv? Är det Kristus som står i centrum för all kyrklig verksamhet? Finns Kristus i dagens kyrkor? Blir han predikad? Blir han frimodigt och ivrigt bekänt? Tillbeder man honom? Förtröstar man på honom? Tror man på Kristus alena, grundar man sitt hopp och sin frälsning på Kristus alena. Står man för hans undervisning, eller skäms man för hans ord? Vill man slå vakt om den heliga skrift, om hans faders ord och hans eget vittnesbörd? Genom hans egen mun och genom hans profeter och apostlar. Avvisar man förvanskningarna, avfallet, förförelsen? Står man upp som en man vid Kristi sida? De här frågorna hör med till det ämne vi ska behandla, Kristus i dagens kyrkor. Om svaret på dessa frågor är ja, då är följande beskrivning sann. I dagens kyrkor står Kristus i centrum. I dagens förkunnelse från kyrkligt håll är det Kristus som blir predikad och honom korsfäst. I dagens kyrkor slår man först och främst vakt om ett troget, gediget bibelstudium. Och när man predikar så predikar man inte människotankar utan Guds ord. Man lägger Bibelns ord till grund för vad man har att säga. Inte mänskligt förnuft och mänskliga filosofier, utan vad har Herren sagt? Så säger Herren, det är det vad man vill säga. Man vill vara en sann profet, det vill säga Guds mun. Man tar fasta på apostelns förmaning om någon talar. Så var det hans tal i enlighet med Guds ord. Man har klart för sig att Sveriges problem och andra folks problem, det är inte av ekonomisk art i första hand, utan det är ett andligt problem. Man är klar över att det finns en enda räddning ur problemen. Man är inte trångsynt på det sättet att man bara räknar med ett jordiskt perspektiv. Man är vidsynt i den meningen att man ser hela evigheten. Man tänker inte bara på brödfödan för dagen. Man tänker på evigheten. Och man vet att Kristus, som man nu predikar och företräder och gläder sig åt, honom ska man en gång möta igen, synligt. Och man vet att då finns det bara en sak som räknas. Tron på honom är saligheten. Ett förkastande av honom betyder evigt helvete. Den som icke tror, han blir fördömd. Och man är så viss om att det är sant, så att man måste därför, man känner sig heligt tvingad att gå ut med Kristus och hans välgärningar till människorna. Och ingen falsk Kristus, ingen människogjord Kristus, utan Bibelns Kristus. Man funderar sig inte fram till en egen sorts Kristus som ska passa, utan man tar emot Bibelns Kristus, den enda sanne Kristus, och man skäms inte för hans ord. Man vet att själva centrum är Kristi ställföreträdande gottgörelse. Man vet att om ingen har gjort det gott i vårt ställe, så är vi förlorade. Man vet att syndafallet inte en myt utan en verklighet. Man ser inte bara syndafördärvet runt omkring sig, utan först och sist i sitt eget hjärta. Och om inte en fri nåd och förlåtelse överlämnas åt oss genom Herrens ord och sakrament, ja, då är man förlorad. Man talar ofta om rättfärdiggörelse. Man vet att det är den läroartikel med vilken kyrkan står och faller. Tror man inte på en rättfärdig förklaring för Kristi skull alena, då har man inget existensberättigande och inget hopp. Och har icke en fullkomlig rättfärdighet vunnits för hela världen i och med Kristi fullbordade verk, och som bevis därpå hans verkliga, sanna, kroppsliga uppståndelse, då är vår tro fåfäng, en tom inbildning. Då är den kyrkliga verksamheten ett ynkligt hyckleri, ett bedrägeri. När man har konferenser, kyrkodagar, morgonandakter i radio, då talar man om rättfärdiggörelsen. Då talar man om hur en syndare ska få frid med Gud. Då delar man rätt lag och evangelium, så att varje mun blir tillstoppad av lagen, och varje människa blir förtvivlad om lagens ord är det sista och det enda. Och då utskiftar man evangelium, som blir till tröst och hopp och glädje för förskräckta och förlorade syndare. Så att den bekännelsen kommer fram: utan Kristus är jag förlorad, men med Kristus lever jag och har över nog. När Kristus angrips på det sättet att man förnekar hans ord eller hans verk eller hans under, eller att han är född av en jungfru, att han är preexistent, det vill säga av evighet, och att han verkligen har uppstått och ska komma tillbaka för att döma levande och döda, då tiger man inte. Då går man kraftfullt ut och man rättar till. Man förmanar och undervisar dem som förkastar och förnekar. Och de i kyrkan som fortsätter i alla fall med bibelkritik och förnekelse av Kristus och hans ord, de ställs till sist utanför. De har ingen hemortsrätt i kyrkan. De representerar inte Kristus. De vill inte och kan inte företräda hans ord. De är inga lärjungar. De har inte Kristus till sin Herre. Ja, om denna beskrivning är sann, då förkunnas alltså Kristus i dagens kyrkor. Då finns han där. Då står han i centrum. Men är denna beskrivning sann? Är det så här vi möter kyrkorna idag, i vårt land eller på andra håll? Ja, det finns kyrkor där det är sant. Och det är en oerhörd glädje att få dela gemenskapen i sådana kyrkor, där Kristus står i centrum, där man inte skäms för hans ord. Man bekänner klart och tydligt, man predikar rent och klart, och man förvaltar sakramenten enligt Kristi instiftelse. Men sådana kyrkor hör dessvärre till undantagen om man blickar ut över hela världen och alla de många kyrkor och samfund som finns och är i verksamhet. Dessvärre måste det konstateras att den beskrivning jag nyss gav den är inte sann. Det är inte så här. De flesta kyrkor och samfund har avfallit på ett eller annat sätt, mer eller mindre, och avfallet tycks gå allt längre, tränga allt djupare in i kyrkornas led och beröra nästan allting i förkunnelsen. Vi kan bara tänka på vårt land. Det var inte så länge sedan som ändå de flesta kyrkorna slog vakt om ett centrum, vad det nu än var. Men idag så hör det inte till ovanligheterna att man öppet smädar Kristus. Öppet och tydligt förvanskar det mest centrala. Själva evangelium och Kristus själv. Och bara för några dagar sedan så talade man om vår himmelske fader som moder Gud. Nu är ju detta avfall helt enkelt en frukt av otro. Och hur uppstår otron inom kyrkorna? Jo, när Guds ord inte längre brukas. När man tvivlar på ordet. När man har fått lära sig att det innehåller så mycket oriktigt, så många fabler och myter, varför ska man då ivrigt läsa det? Själv och tillsammans med sin familj eller sina barn. Och när man inte brukar ordet hemma och inte heller det blir brukat och predikat efter i predikstolarna, ja, då blir resultatet mer och mer av otro, mer och mer av andlig blindhet, mer och mer av sömn, mer och mer av andlig död. Och i den blindheten så famlar man ju, man ser inte. Och man förstår inte, om man blir till slut helt omedveten om att det är något fel. Precis som i det gamla Israel. Man är blind för Josefs skada. Man ser inte rämnorna i muren. I bästa välmening så vitkalkar man, så det ska se fint och snyggt ut. Man bygger inte på klippan, utan på lösan sand. Och när man så lämnar ordet så kan man inte predika Kristus. Man känner honom inte. Man lever inte med honom. Och vad kommer då istället? Jo, allt möjligt annat som utgår ifrån människans egna tankar och onda hjärta. Precis som på profeten Hesekiels tid. Eller på profeten Jesajas tid. När det fanns gott om präster. Gott om profeter, men de predikade sina egna hjärtans tankar. Och de gjorde anspråk på att vara sända av Gud. Men jag känner dem inte, sa Herren. Och jag har inte sänt dem. De predikar så att det ska klia folk i öronen. Man säger allt står väl till. Allt står väl till. Och dock stod inte allt väl till. När man inte kan lita på ordet och därifrån hämta sanningen, så upphöjer man istället människan. Så blir man främmande för människans eget mörker och fördärv. Och nu blir det istället frågan om, vad tycker du? Vad tycker människan? Vad anser människor i vår tid? Vad anser de vi ska predika? Vad har de för behov? Och när de verkligen har behov av sanningen, det vill säga de är fulla av tomhet och blindhet och nöd och skuld och ofrid, så är det ingen som räcker den sanna boten, den sanna medicinen. När Guds ord predikas så är denna medicin ofta förvrängd, förvanskad. Det har trängt in gift. Förförelse i förkunnelsen. Och så sprids en annan Kristus än Bibelns Kristus. Det som kännetecknar en sån här utveckling nu och långt tidigare, i alla tider, det är att man agerar kötsligt. Man blir blind för det andliga tingen. Det enda som räknas, det är det yttre, det jordiska, det lekamliga. En yttre, världslig, jordisk välfärd, ett världsligt rike, det blir det viktiga. Och utifrån den hum man har om rättfärdighet och rättvisa i enlighet med den naturliga lagen, så sysslar man bara med yttre gärningar för att upprätthålla och försöka framskaffa politiska, världsliga fördelar. Men eftersom man i grunden är egoistisk, självisk, så blir talet i regel om solidaritet ofta en förevändning för ett befrämjande av egna intressen. Och så sysslar man med politik istället för med kristendom. Med ett jordiskt rike och jordisk välfärd istället för en andlig välfärd. Om någon frågar, hur har du det andligen? Så verkar det vara en meningslös fråga. En oväsentlig fråga. Det som räknas, det yttre ting, den yttre välfärden, yttre frid, yttre god ekonomi. Men att ha frid med Gud och att känna den enda grundvalen för den friden, det räknas inte mycket värt. Och det syns ju inte. Och nådens medel som ger oss denna frid, de är ju så enkla, så obetydliga, så lite spektakulära. En förkunnelse av Guds ord, ett utdelande av sakrament. Vad är det för någonting? Är det något medel som kan skapa välfärd? Det vill säga den sanna välfärden, friden med Gud, andlig välfärd. Nej, det förstår man inte. Och så gör man som på Jesu tid när Jesus möts med otro. Man förkastar den sanne Kristus och man förkastar hans rike. Man vill istället ha ett jordiskt rike. Man vill ha en Kristus som kommer med bröd, lekamligt bröd. Man vill ha en Kristus som blir en jordisk brödkonung, som upprättar yttre välfärd och som ger oss evigt liv i jordisk mening. Helst vill man ju plocka bort sjukdomen om man kunde, och döden. Och när man inte lyckas med det försöker man ändå blunda för döden. Glömma bort den, och när den ändå kommer och man kommer inte ifrån den, så vet man inte hur man ska bära sig åt. Man får försöka med tabletter och annat för att stå ut. För man har inget hopp bortom döden, bortom graven. Inget säkert hopp, inget visst hopp. Och ikväll ska jag inte gå in så mycket på detta med att ha ett visst hopp inför evigheten och inför döden. Det ska vi tala om imorgon kväll samma tid. Hur ska jag få en viss och stadig tro? Jag tror inte att ni, i varje fall de flesta av er, har undgått att lägga märke till hur källan för undervisningen har ändrats. Från att ha varit skriften till att bli människotankar. Vi kan naturligtvis, vi som vet att vi ska inte lyssna till falska profeter. Vi ska inte gå till dem som inte bekänner Kristus. Vi ska inte stå sida vid sida med dem som skäms för Herren hans ord. Vi kan naturligtvis inte säkert yttra oss om hur det är överallt där vi inte har varit. Men genom moderna kommunikationer och genom tidningar och press så får vi ändå en inblick i vad som förkunnas på annat håll. Nu och då så råkar radion stå på när det är någon så kallad andakt. Och jag tror att de flesta av er har upptäckt att utgångspunkten är inte vad säger Herren. Utgångspunkten är inte hur står det skrivet. Utgångspunkten är inte vad säger Kristus. Och målsättningen för förkunnelsen är inte att de som hör ska bli saliga. Det struntar man egentligen blankt i. Men man vill nog att de som lyssnar ska få en viss stimulans och en viss hjälp i det korta perspektivet, det jordiska perspektivet, givetvis. Men verklig hjälp, evigt bestående, den som bara Guds ord kan ge, den frågar man mycket lite efter. Och förutom då en förvanskning av läran om Kristus och själva evangelium, som ju tycks vara nästan bortglömt. Är det möjligt? Säger jag inte för mycket nu? Jag tror inte det, om man har klart för sig vad evangelium är. Om man har klart för sig att evangelium är en villkorslös, full, fri nåd som ges av Gud. Om man har klart för sig att man därmed måste predika lagen först utan prutmån, så att den som lyssnar verkligen är i nöd, är törstig. Vad hjälper det om man räcker fram ett glas friskt vatten till den som inte är ett dugg törstig? Och sen ett glas till och ett glas till. Det blir inte till någon hjälp. Det blir inte till någon glädje. Det blir inte brukat. Det blir inte mottaget. Man behöver det inte. Men den som är törstig, törstig så tungan fastnar i gommen, man håller på att dö, för den betyder ett glas vatten oerhört mycket. Men när man inte predikar Guds ord, så predikar man varken lag eller evangelium, tydligt och klart. Samma takt som man förvanskar Guds lag, förvanskar man Guds evangelium. Och i samma takt som man förvanskar Guds evangelium, förvanskas Guds lag. När man ändå på många håll försöker komma med något fromt, så blir det väldigt ofta ändå inte rätt och inte rent och inte klart. Det blir en korsning mellan lag och evangelium. Och det är precis som det vatten som Jesus talar om i Uppenbarelseboken, det som är varken kallt eller varmt utan ljumt. Det ska utspys i min mun. När man talar om att man ska bättra levnadsvillkoren, då brukar man kalla det för evangelium. Man uppfattar evangelium som vissa goda, rättfärdiga anvisningar för en bättre värld. Men det är inte evangelium. Det har ingenting med Bibelns evangelium att göra. Det hör med till lagen. Det är lagen som talar om vad vi ska göra för rättfärdighet. Men evangelium handlar uteslutande om vad Gud har gjort och alltjämt gör. Helt fritt. Endast orsakat av sin egen stora godhet och barmhärtighet. Och till följd av Kristi ställföreträdande gottgörelse. Men det hör vi mycket lite om. Och så är lagen också förvanskad. Och i vår tid så till den grad förvanskad att man till och med sätter sig över den naturliga lagen. Det är lagens gärningar som är skrivna i människans hjärta, också i hedningens hjärta. På det sättet att en hedning utan att äga en bibel, utan att läst ett ord i bibeln, ändå ska veta att stöld är synd och mord är synd och ett nedbrytande av familj och äktenskap är synd och att döda små barn i moderlivet är synd. Det behöver man inte läsa i bibeln för att förstå. Men på dessa punkter tränger det in en ny moral, så att man försvarar uppenbar upplösning av hem och äktenskap, av det naturliga förhållandet, eller det naturliga förhållandet mellan man och kvinna byts ut mot homosexualitet. Den förvillelse som enligt skriften människor drabbas av när man vandrar i mörker, vänder Gud ryggen. En förvillelse som vi känner från Bibeln var mycket dominerande bland kananéerna, om vilka det till slut heter att nu har de fyllt sina missgärningars mått. En förvillelse som möter i Sodom och Gomorra. En förvillelse som mötte i staden Gibea. En förvillelse som blir vanligare och vanligare. Enligt statistik är en stor procent, sägs det, här och på andra håll, som försvarar denna synd och ivrar för att den ska bli godkänd av kyrkorna. Och har blivit det i många kyrkor och samfund. Kan vi då säga, som en sammanfattning, att Kristus finns i kyrkorna? När detta finns, när detta försvaras, om Kristus finns i kyrkan i den bibliska meningen, då är det han som är huvud, då är det han som är herre. Och vi andra, vi som ska förkunna och lära och utskifta nåden, vi är bara tjänare, inte herrar. Det är sammanhanget när Jesus säger att ni ska inte låta kalla er mästare, ty en är er mästare. Och ni ska inte låta kalla er herre, ty en är er herre. Och ni ska inte låta kalla er fader, ty en är er fader. Om vi alltså brukar dessa termer i den meningen att Kristus avsätts och det är vi som är herrar och huvud och lärare, och vi hämtar inte vår lärdom från Kristus, ja, då är Kristus inte där. Och då gör inte heller vår gemenskap skäl för namnet kyrka. En kyrka är något som är som Herren äger, som Herren disponerar över. En kyrka är något som tillhör Herren. En hop människor som har kallats genom evangelium, det vill säga av Kristus, genom hans evangelium, ut ur den fördärvade massan, ut ur världens blindhet och mörker och död, och in i ljusets rike, in i ett andligt rike, ett nådens rike. Och de står inte under vreden och domen, utan under nåden. Dagligen går de som i ett rum där golvet är nåd och väggarna är nåd och taket är nåd. De är omslutna av Guds nåd på alla sidor. Det är kyrka. Och de har fått ett uppdrag av Kristus att nu, när de har fått så mycket gott, ge detta goda också åt de andra som är kvar där ute. Också de ska ropas in, kallas ut ur mörkret och in i ljuset. Men det går inte om inte de som ropar och kallar talar i enlighet med Guds ord, rätt brukar Herrens ord och sakrament. Ingenting annat en evangelium med ord och sakrament kan föra människor in i Kristi kyrka. Ty att komma in i Kristi kyrka är liktydigt med att komma till tro. Den som inte tror, han må vara biskop, eller präst, eller påve, eller kardinal. Om han icke tror på Kristi ställföreträdande gottgörelse, om han inte förtröstar på Kristus som sitt enda hopp, om han skäms för Kristus, om han förnekar honom hans ord, då tillhör han inte kyrkan, även om han till det yttre är kyrkomedlem och en hög dignitär. Denna kyrka och detta nåderike, den är till sitt väsen osynlig. Till tron i hjärtat kan vi inte se, endast Gud. Men det troendes frukter kan vi se. Och till deras frukter hör att man bekänner Kristus. Så vi kan fråga efter den frukten. Var bekänns han? Och till deras frukt hör att man genom sin bekännelse, i bruket av ordet och sakramenten, slår vakt om en rätt nådemedels förvaltning och söker föra ut nådens evangelium till andra människor. Om det nu är så illa ställt att i så många kyrkor och samfund, där trängs Kristus bort, där avsätts han, där förs han åt sidan, ja på sina håll blir han öppet förkastad, förnekad. Och jag tror ni alla vet att vi behöver inte gå långt för att stöta på präster och biskopar som öppet förnekar inte bara vissa delar av den heliga skrift, inte bara vissa av de bibliska sanningarna, utan själva grundsanningarna, Kristi gudom, Kristi övernaturliga avlelse, Kristi kroppsliga uppståndelse, och inte minst att frälsningens grund är Kristi gottgörelse för oss allena. Om det nu är så illa, så kan man ju knappast sluta ett föredrag genom att bara konstatera det. Om det är så att utan Kristus ingen kyrka, utan Kristus ingen sann tro, utan Kristus ingen frälsning, utan Kristus evig fördömelse. Vad ska vi då säga allra sist? Vad ska vi göra? Ja, hur ska du och hur ska jag lära känna den enda sanne Kristus? Komma till sanningens kunskap, ivrigt bekänna honom, förlita oss på honom, förtrösta på honom. Ja, det gör vi ju inte av naturen, utan människan i sitt oomvända tillstånd är blind för Kristus. Hon känner bara lagen till en del, men evangelium känner hon ingenting av, vet ingenting. Vi måste bruka Guds ord. Vi måste höra Guds ord. Vi måste genom Guds rena ordspredikan få upp ögonen över sanningen, som innebär att vi ser vår törst, ser vår synd, men först och främst ser syndares frälsare, som ger oss livets vatten, så att vi aldrig mer blir törstiga. Den som kommer till den här yttre jordiska källan, säger Jesus, blir törstig igen. Och på samma sätt är det då med allt det där andra som man satsar på jordiskt. Jordiska pengar, jordisk välfärd. Kommer att sakna pengar igen. Kommer att stå till slut utfattig. Och utan frid och välfärd inför Kristus på den yttersta dagen. Du, säger Jesus, som tror att du är rik, du är ömpligt fattig. naken och utblottad. Ja, så är det utan Kristi rättfärdighet, utan evangeliets skatter, de enda som håller, de enda som mått och mal inte förstör. Vi måste lära känna Kristus genom Guds ord. Vad ska vi göra? Vi ska bruka Guds ord. Vi ska lyssna till Guds ord. Vi ska öva oss i den heliga skrift. Ta till oss vad Gud säger, både i lag och evangelium. Vi ska bruka nådens medel. Där nådens medel verkligen utskiftas. Där nådens medel inte förnekas. Utan där man verkligen enligt Guds ord, genom evangelium med ord och sakrament, delar ut förlåtelsen. Delar ut det vatten som släcker törsten för evigt. Det vill säga där man förvaltar sakramenten helt i enlighet med Kristi instiftelse, och där man förkunnar rent och klart. Det är receptet. Utan Guds ord och utan den rätta nådemedelsförvaltningen samlar vi snart helt i blindo. Men med Guds ord ska vi ha ljus i det mörker jag har tecknat. Med Guds ord ska vi bestå. Guds ord kan inte falla. Och genom Guds ord ska Herren bevara oss. Det har han lovat. Och Guds ord, det är inte som människoorden, som inte håller, som inte står sig länge, som växlar, där sanningen ändras. Men den bibliska sanningen, den är evig. Och på den sista dagen, då ska nu allt det fördolda bli uppenbarat. Och då ska de som genom Guds ord, genom evangelium, har lärt känna Kristus, som inte har skämts för honom, de ska finna att icke heller Kristus ska blygas för dem. Utan kännas vid dem inför sin himmelske fader och hälsa dem: kom, ni min faders välsignade, ni som är välsignade av min fader, få tag i besittning det rike som är tillrätt åt er före skapelsen, före världens grundläggning. Men till de andra som har blivit förförda av falsk undervisning, av kyrkor som inte gör skäl för namnet, eller som själva inte brukar Guds ord och förkastar Kristus, om dem ska han säga: jag känner er icke. Ni har skämts för mig och jag blygs för er. Och skulden till er olycka, den är inte min. Jag hade gjort allt. Jag hade erbjudit er allt. Jag hade köpt er fria från döden, från djävulen, från helvetet, med mitt eget dyra blod. Men ni har förkastat allt det jag gav er. Förskingrat detta himmelska arv. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Och dessa ska då gå bort till evigt fördärv, men det troende till evig lycka. Ta i besittning det eviga liv som de redan i tro och under yttre nöd äger, men som då träder fram tydligt utan den yttre nöden och det yttre korset, då döden för alltid är borta och alla tårar för alltid är borta. Med de orden slutar jag den första föreläsningen i ämnet Kristus i dagens kyrkor. Amen.